Förarbyte i långteststallet. I avsnitt 225 av iBilägares podcast listar vi toppar och floppar med Honda Jazz, Toyota Yaris, Seat Leon, Volkswagen ID3 och Mercedes GLB. Nu kör vi! Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och den bästa bekvämlighetsfinessen i en bil tycker jag är rattvärme. I love rattvärme, även om den är kanske ofrivilligt aktiverad som bilen som du kör i, Claes.
Ja, precis.
Du kanske inte tycker att rattvärme är din favoritfiness?
Nej, den är ju på konstant, även efter uppdateringen tyvärr.
Ja.
Jag tror det var förrgår, så jag trodde det var solen som låg och brassade på tills jag insåg att shit, det är ju rattvärmen som är igång igen.
Ja.
Så den lurar mig väldigt.
Det är alltså direkt. Volkswagen ID3 vi pratar om, och den ska vi gå in på mer sen. Men Claes Garin, om du får välja då vilken bekvämlighetsgrej du tycker bäst om, vad är det?
Det första som slog mig var sån här fotknapp för helljuset faktiskt. Jag tycker om att göra någonting med vänsterfoten också när jag kör.
Ja, den får inte sitta sysslolös.
Vilken var den senaste bil du körde som hade den finessen kvar?
Ah, Cadillac Coupe de Ville, 83.
Ja.
Men jag kan tycka i och för sig, det förutsätter att man inte bromsar. Men jag tycker sådana här soft close är väldigt trevligt också, både på bagageluckan och dörrar. Liksom slippa slänga igen allt.
Anders Helgesson, vad tycker du? Alltså inte rena säkerhets- och livrändade grejer, utan liksom bara lite guldkant i billivet. Vad är bästa finessen enligt dig?
Jag skulle säga att det är, ja, vad kan det vara? Jo, men alla de här kopplingarna till telefonen. Blåtandskopplingen är ju jättemysig. Särskilt om det är trådlöst Android Auto eller Apple CarPlay.
Mm. Nils Svärd, bästa finessen enligt dig?
Ja, du sa någonting där lite grann om trådlös. Den här trådlösa mobilladdaren är faktiskt inte helt fel. Ibland, i alla fall vi som hoppar runt med olika bilar, så glömmer man sladdar och hit och dit, och då slipper man få räckviddsångest. Men jag ska ju faktiskt ändå vilja lyfta fram någonting annat från mitt egna bilarkiv. Citroëns vibrerande antivingelvarnare. Den saknar jag faktiskt, framförallt nu när man kör massa bilar som är ganska påfrestande med det plingar och det rycker i ratten och allting när man närmar sig en linje. Men den här Citroën C6 jag hade för jättelänge sedan, det bara vibrerade stolen på den sida som man var på väg att passera linjen. Och det var en ganska mysig funktion, nästan lite för mysig kanske, för man låg och körde på linjen lite längre sträcka när man hade kört länge för att få lite rumpmassage.
Så det var inte i ratten alltså, utan det var...
Nej, den hade på sidodelen av liksom sittdyna som man satt på, så dörrade lite där under rumpan när man kom för nära.
Det kanske är därför att det var lite för bekvämt som om de flyttade det till ratten.
Förmodligen. Men just nu när det är så många andra mer ilskna, så var det trevligt med en liten komfortfiness där istället.
Kalle Karlqvist, vilken funktion lyfter billivet för dig?
Först tänkte jag säga två saker som Volvo hade. Det ena var den här plånboksfickan i framkant på förarstolen och den här lilla knappen på nackskyddet där jag kan hänga mina svindyra kavajer som jag aldrig har på mig. Men sen kom jag på att det finns en finess som jag faktiskt upptäckte under det test som jag håller på att skriva just nu. Och det är en finess som jag tror att Renault var först med och som nu även har dykt upp på Citroën. Och det är det här nyckelkortet som gör att man aldrig behöver röra överhuvudtaget någon fjärrkontroll eller någonting. Man bara går till bilen, så låser den sig och så lämnar man bilen. Eller man går till bilen, så låser den upp sig, ska det ju vara.
Även om det är en fransk bil, så den kanske låser
sig. Det är en Renault.
Mm.
Och sen när man lämnar bilen så låser den sig. Det tycker jag är jättefiffigt. Och det finns nu även på Citroën. På långtest Clion som vi hade förra året, som jag återupplivade bekantskapen med alldeles nyligen, så just när jag kom ner i garaget och skulle köra iväg med den, så låste den så vänligt upp sig precis när jag hade kommit in i garaget.
Mm. Det var ju också när man råkade snedda lite för nära bilen, så man bara såhär, jaha, ska vi åka någonstans?
Ja.
Så man bara, nej, inte
sen
nu.
Finns det de som har dragit det där lite för långt. Hyundai till exempel, som ju hade en finess. Om man gick omkring med den nyckeln på sig, så öppnade bakluckan på Hyundai.
När man stod för länge bakom bilen, ja. Var det 5 sekunder.
Ja. Och då blev plötsligt den där finessen en fadäs.
Ja,
den var irriterande.
Ja.
Jag tänker på ID3 som jag kör nu. Där när jag hänger upp min jacka i hallen. Det är ett bevis på att jag bor i ett för litet hus. Men då börjar det lysa i trädgården. För då har jag ju då passerat runt på baksidan och sen har jag hängaren till jackan mot parkeringen i carporten utanför. Då tror den att jag är på väg mot den igen.
Så, men det har du hemlig adress, Claes? Annars känns det som att så här, alla de här bilpejlarna nu som går och skannar av utanför ytterdörren och läser av nyckelkoder för att stjäla bilen kanske börjar slå på hitta.se nu är på Claes Karin.
Ja, nej. Vi får se. Just
lägg dig din plåtburk de... istället.
Exakt, lägg den, hitta någon gammal kakburk.
Det måste... välkomna faktiskt med just när jag kör ID3 faktiskt. Det är inga problem om den vill lånas ut.
Alltså, du tycker det. Tid. Hörrni, vad har ni för er jobbmässigt just nu? Vad ligger på arbetsbordet?
Ska jag börja?
Jag tänkte du redan börjat prata om dina bilar.
Jag har ju redan
bilar.
Börjat
bara
jag har ju sagt A, så jag får väl säga B.
Vilka fler bilar testar du?
Ja, det är inte bara nya Citroën C4 utan det är även ganska färska Peugeot 2008. Och en halvfärsk Volkswagen Golf med en så kallad ETSI-motor som är på ynka 1,0 liter. En blandad kompott, både tekniskt sett och inte minst i färger på de här testbilarna som vi har haft. Så då, jag sitter och bråkar med det nu. Testtabeller och utvärderar resultat och kommentarer från diverse testförare.
Mm. Mm. Nils, vad gör du?
Spelar in podd och sen när den är klar så nästa vecka ska vi jag och Anders åka ner till Gislaved för att göra barmarkstesterna på våra vinterdäck.
Ja.
Det är dags att köra på vått och torrt och inte bara is och snö, så det har väl en veckas arbete framför oss där i Smålandsskogarna.
Mm. Och där kommer ni berätta allt om en podd i höst någon gång.
Det blir sen, ja. Mm. En cliffhanger, men det först ska det göras.
Ja, Anders, ser du fram emot det?
Bromsa och gasa och bromsa igen. Ja. Det blir måndag hela veckan.
Ja, det är du proffs på. Ingen bromsar som du. Ja. Claes, vad ligger på ditt arbetsbord just nu?
Jag har börjat mitt halvår med den stora bilkonsumentundersökningen Autoindex. Vi firar faktiskt 20 år med den. Så att, där kommer jag presentera hela listan i nästa nummer. Får vi se om det blir japansk topptrio ännu en gång.
Mm, ja, de har ju dominerat de senaste åren. Får vi se om det blir samma.
Mercedes och Volvo och BMW som ligger och flåsar dem i nacken här.
Mm. Får avslöja allt senare i en senare podd.
Men du nämnde någonting roligt på lunchen igår, Claes. Att det är ju också frågat om vilka märken som man inte tycker om beroende på vilka bilar man kör och vilka antagonister det finns.
Ja, jag kan se en framför mig faktiskt, och det är Audi och Honda.
Jag funderar på om jag har fått många arga så här, signaler av Audi-ägare, jag som kör Honda.
Den här som körde bara nästan om dig på motorvägen innan den bytte fil, var det en Audi, Maria?
Nej, det var faktiskt en Toyota. Så att, nej, där höll det inte riktigt, men ja. Ja, vi fem som är med i det här avsnittet av podden har ju alltså gemensamt att vi kör Vi Bilägares långtestbilar under ett år. Och vi ska nu strax byta bil med varann för andra gången och i år och ska summera den här upplevelsen. Och inför det här avsnittet så bad jag er allihop att göra en varsin lista med 5 bra och 5 dåliga saker med långtestbilen som ni kört den senaste tiden. Ska vi gå i bokstavsordning? Då är det i så fall Honda Jazz som börjar. Och det är jag som har kört den. Ska vi börja med det bra då? Vad jag tycker är bra med den. Inga buggar. Med tanke på bilen jag har kört.
Vilken befrielse det måste ha varit.
Ja. En gång ställde klockan om sig en timme fel när jag startade den. Men jag startade Apple CarPlay och hoppade klockan rätt och då var den rätt även utanför Apple CarPlay. Så jag vet inte vad det berodde på. Men det löste sig själv i alla fall. Nummer 2. Sushilådan som jag kallar den. Himla trevlig ovanför handskfacket förvaringsutrymme som man liksom slipper få luckan i knät när man öppnar. Väldigt bra. Jag tycker även om mugghållarna Honda Jazz. Att de står framför liksom snett framför föraren och passageraren, där finns det mugghållare.
Och framför luftutblåset, så jag menar på sommaren så kan man ju hålla sin vattenflaska kyld. Jag tycker det är en fantastiskt brillant placering.
Mm. Just nu när man har värme är det väl kanske lite, ja.
Just nu är det en fantastiskt usel placering, ja. Snart blir det bra.
Snart blir det bra. Jag gillar även den mjuka gången, de här mjuka knäna som vi har pratat om tidigare, tycker jag funkar väldigt bra i åkkomforten. Och som sista plus då på min lista är ju de här Magic Seats, tycker jag. Det får plats mycket grejer där faktiskt. Om vi då ska gå in på det som jag inte gillar, så är det, apropå det jag sa med finesse där i början, rattvärme. Det finns ingen rattvärme i Honda Jazz Crossstar, och det finns inte i någon Honda Jazz Crossstar som man kan få, eller hur? Det är...
Nej, vi kikar
det bra
på det.
Det går inte att få.
Men när man köper en vanlig Jazz kan man ju få det, men inte om man köper den här terrängversionen.
Nej, precis. Så om man köper en fullutrustade vanliga Jazz, då kan man få rattvärme. Men inte i den fullutrustade Crossstar Jazz, vilket är konstigt, tycker jag.
Så man både spar pengar och man får rattvärme om man nu skippar den här terrängutstrålningen.
Ja. En annan grej som jag inte gillar, det är strålkastarna. De är inte bra. Det är inget ljus, det är små stearinljus. Och ljusinställningen också, jag stör mig så mycket på det här att den är på auto, och vrider man om till halvljus så varnar den och plingar innan man går ur bilen när man har stängt av den. Precis det här jag har klagat på våran, vad var det? Var det
Corollan?
Toyota Corolla, ja, förra långtestallet.
Klassisk japansk.
Ja.
Icke-finess.
Så att nej, det tycker jag inte om. Kan det inte bara få vara halvljus? Och så är det bra så. Det behöver inte varna. En till grej som jag inte gillar lika mycket, det är ljudet bilen ger från sig. Det är en himla dammsugarylande. Och ni säger, Nils och Anders, att det är min körning det är fel på, för att jag gasar för mycket. Men ibland måste man gasa lite för att komma om någon annan. Och då är det så mycket, det blir sånt vrål, så jag tror att de hör det i den andra bilen. Och det är lite... Ja, det låter så plågat. Jag tycker synd om motorn, alltså. Det är inte lätt för den.
Jag fick en läsarfråga där, Maria.
Ja.
Just när det gäller det här ylandet som vi hela tiden tar upp. Och de var några stycken som körde Yaris över flera generationer, och de hade aldrig överhuvudtaget noterat det här och undrade vad vi höll på med.
Ja.
Så att jag ställer den frågan till dig. Vad gör du?
Vad håller du på med? Ja, jag vet inte.
För att bara komma till Marias försvar. Det är föredömligt bra att man verkligen använder accelerationspåfarten till motorvägen. Så att när man kommer fram till motorvägen så håller man redan rätt fart när man sen ska liksom komma in i trafikmiljön. Man ska liksom inte långsamt sega sig upp och liksom komma ut på 70 knyck eller sådär i 110 vägarna.
Är det inte väldigt bra att motorn ylar och att det hörs i den andra bilen, då vet ju de att här kommer Maria Dahlin.
Ja,
håll undan.
Ja, det blir de verkligen medvetna om, ska jag säga. Så att det är nästan så att de kör i diket för de blir så nervösa.
Någon som bröderna Cartwright kommer ridandes där på i filen.
Ja, en till grej då som jag gillar lite mindre med Honda Jazz Crossstar då, det är farthållaren. Den tycker jag inte är bra. Det vet jag, Anders. Även fast du tycker väldigt mycket om Honda Jazz och du saknar den, så vet jag att du också hade vissa synpunkter på den här farthållaren, eller hur?
Ja, den var väl lite... Det känns som att den inte ville funka alls ibland. Jag har ju gjort misstaget bland annat att jag har lagt den i B-läget istället för D-läget. Och då fungerar inte farthållaren. Så det har varit några gånger, har jag kommit på själv då. Men jag har även varit med om att den har varit i D-läge och den inte har velat fungera. Plus att de här knapparna är ju rätt så otydliga.
Mm. Men vad säger du, varför funkar den inte i B-läget då, om man ska förklara det tekniskt?
Därför att då ska den ju motorbromsa så mycket som möjligt. Jag tycker väl de med japansk logik att det är helt omotiverat att köra med en farthållare om du ska bromsa. Ja, kanske ligger någonting i det, men ja, varför inte? Varför skulle det inte funka ändå även om man kör den i B-läge?
Ja, och den stänger ju av sig helt omotiverat och säger inte varför den stänger av sig. Och den är lite, jag upplever den som väldigt velig och lite konst. Alltså man känner när den accelererar och bromsar in och lite så här, den rycker liksom farthållaren.
Ja, det finns ingen finess i den.
Nej, den är inte mjuk den gången utan den är väldigt ojämn. Och som sagt, den stänger av sig. En gång så tror jag att det var för att det var väldigt skarpt motljus. Det läste jag i instruktionsboken, då kan den stänga av sig. Men de andra gångerna det har hänt så vet jag faktiskt inte varför. Sista grejen då som jag är lite mindre nöjd med, visst det är ju en liten bil men den är väldigt smal. Det är väldigt smalt baksäte så det är inte så kul för de som åker där. Går ju inte att fälla ner mitt armstödet om man har två barnstolar där på sidorna. Så det var min lista. Vad tycker ni om Honda Jazz?
Ja, jag tycker ju om den, men det har ju framgått med önskvärd tydlighet sedan tidigare.
Ja, det är en bra bil på många sätt, det är det faktiskt. Den är, som sagt, det är liksom väldigt problemfritt bilägande tycker jag överhuvudtaget med den här bilen.
Och det är väl det som Honda brukar klara sig väldigt bra på i autoindexklass. Visst är Honda-ägarna väldigt, väldigt nöjda genom historien?
Ja, de är nöjda med sina bilar och även märkesverkstäderna som är anslutna är väldigt populära och är duktiga på att ta hand om sina kunder, bilägarna.
Maria Wisvart är uppringd av en Honda-verkstad som sa att de hade fått det här nya luftfiltret som skulle komma till oss och frågade om inte vi skulle in och prova det.
Jo, det var Tommy som ju blev uppringd i alla fall, men han skrev till mig att nu får du in och byta det här nya filtret som de har som ska kunna filtrera alla möjliga partiklar och coronavirus och allt vad det ska eliminera. Så ja, det var ju väldigt...
Så var det som ingen återkall, som var mer en inbjudan som vi fick. Liksom.
Ja.
Om ni vill kan ni komma förbi och få det här nya luftfiltret som är effektivare än det gamla.
Precis, så att det var ju himla smidigt och det gick ju snabbt att byta, så att ja... Det har jag bara positiva erfarenheter av. Ska vi lämna Honda Jazz och gå in på nästa bil, Mercedes GLB, och den är det Kalle som har kört, eller?
Ja, det är det, precis. Och det har ju under min period med bilen hampat sig så att jag dessutom parallellt har gjort flera stycken biltester för tidningen. Så att min körning med bilen är inte särskilt lång, men däremot så har jag haft många som har velat låna bilen, vilket ju kanske säger någonting om dess karaktär också. Men om jag ska ta mina egna intryck först då, så är det ju en, jag sa till Nisse här innan sändningen började att den är en traktor. I positiv och negativ bemärkelse. Det är en ganska speciell Mercedes-Benz tycker jag, den liknar ingen annan Mercedes. Karossformen är speciell och den har en bruxig framtoning som nästan andas lite 1960-tal från Mercedes. En ganska flärdfri bil. Jag har trivts väldigt bra med bilen, de korta sträckor som jag har kört. Det är fem bra saker med den. Det första är ju helljuset som är alldeles fantastiskt. Jag tittade just i ljustestprotokollet här och helljuset når nästan 250 meter med 40 meters bredd. Så att man ska vara bra skumögd om man inte trivs i mörkerkörning med den här bilen. En annan sak som är typisk Mercedes och verkligen så i GLB, det är ju att den har stenhårda stolar. Det är sådär som, jag kommer ihåg, det finns ju, när man låg i lumpen så skulle man befälet kunna släppa ett mynt på det sträckta överkastet och det skulle i stort sett studsa upp i handen på befälet igen när han kollade om man hade bäddat ordentligt.
Har du provat?
Ja, det kan man göra på Mercedesen. Man får myntet i pannan. De är stenhårda de där stolarna och man tycker att i början att det här går ju inte. Men ju mer man kör den desto bättre blir det.
Så det här är alltså en bra grej?
Ja, jättebra. Kanonbra. Mm. Det finns ju en missuppfattning att bilstolar ska vara mjuka. Ju hårdare stolar desto bättre, säger jag. De passar mig i alla fall. Sen tycker jag också väldigt mycket om en finess som jag, när den kom så tyckte jag att det var en onödig sak. Men ju mer tiden har gått desto mer förstår jag att det är jag som har haft fel. Och det är backkameran, eller backningskameran, Anders. Ska vi säga backkameran eller backningskameran?
Ja, är det backspegel eller backningsspegel?
Det är en väldigt bra fråga. Vi tar den sen, för annars så kommer podden bara handla om det. Men den är jättebra i Mercedesen. Föredömlig bild och den liksom, ja, det är den bästa backningskamera som jag har stött på hittills. Vad mer? Var det tre saker som var bra, eller?
Mm.
Okej, då ska jag försöka komma på två till. Och då kommer jag genast på multimedia systemet eller dess styrning som kan ske på många olika sätt. Jag har fäst mig framförallt vid den här styrplattan som finns mellan stolarna. Dels så har styrplattan i sig väldigt tydliga funktioner och den reagerar på ett väldigt tydligt sätt jämfört med exempelvis Lexus som har en tygtrasa som är helt värdelös att använda. Så är Mercedes toppen bra och har dessutom ett litet handstöd, handloven. Det är nästan pimpinett-finess i bilen, men det är faktiskt jättebra, det där lilla stödet. Och sen är det som vanligt, växelväljaren, den lilla pinnen till höger om ratten. Det är fortfarande bilvärldens bästa automatlådeväxelväljare, tycker jag.
Nej, jag håller med.
Ja. Så det är fem bra saker med Mercedes GLB. Nu ska jag försöka komma på fem dåliga.
Ska vi skicka lappar här kanske? Sitter bredvid dig. Fusklapp.
Nej, nu ska vi se. Jag har ingen fusklapp.
Jag viskar lite byggkvaliteten.
Byggkvalitet. Ja, bra, tack. Nu kommer sufflören och sufflösen här. Jag skrev ett test på den här bilen, fast i 250-variant för något år sedan eller vad det var. Och den bilen hade förfärlig byggkvalitet på vissa ställen, inte framförallt i dörrpanelerna som knarrade när man drog i dörrarna. Nu undrar jag om inte jag har dragit färdigt i de här dörrarna, för jag tycker de har blivit tystare med tiden. De knarrade väldigt i dörrarna i början och det är billigt gjort, va? Billigt och fult. De här dörrpanelerna.
Så det vill... De flexar ju jättemycket, Kalle. Det gör de ju fortfarande. Ja. Om man drar i dem så ser man ju att det här är inte, det är inga stabila grejer.
Nej, precis. Men det är väl det där med vanan också. Man vänjer sig vid saker och ting. Så att, dörrsidorna är inte bra. Men det tangerar ju också det som man som helhet har lite grann emot bilen. Och det är att det är som brist på Mercedes-känsla överlag i bilen. Tycker jag.
Man... Nästa viskning, fjädringskomforten.
Ja, nu kommer vi in på till exempel då, fjädringskomforten. Den är, jag åkte med en av mina söner häromdagen och så sa han, vad fan har ni gjort med bilen, sa han. Ja, men den har alltid varit så här, jaha, sa han, det har jag ingen minne av. Den har verkligen inget bra fjädringsregister. Den liksom, den smäller på ordentligt och sen är det inte så mycket mer med det. Det är för dålig fjädringskomfort helt enkelt. Det kanske bottnar i att bilen väger bortåt 2 ton tror jag, 1,9-2 ton någonting. Och är ändå gjord på ett litet chassi, va? Från A-klasschassit. Någonstans så går väl gränsen för hur mycket man kan
Ja, det känns som att även om de har ju modifierat någon hel del, men de har verkligen dragit ut det där framhjulsdrivna plattformen till dess yttersta. Plus att det är liksom en SUV och de flesta går ju lite styvare än vad man tror, men kör man stora mässor så har de ändå ett fint flyt ändå. De har ju arbetat igenom komforten. Det infinner sig inte i GLB, i synnerhet inte när man kör i stan och trottoarkanter och små stötar i låg hastighet. I högre farter funkar det bättre.
Så där är det där som jag sa inledningsvis om traktor. Det finns mycket traktorkänsla. Vill man ha en Dacia Duster i lyxklass så köp en GLB.
Det låter sig lockande när du säger det så.
Ja, jo, visst gör det. Det är ju lite lockande därför att de är ju inte så himla dyra trots allt, GLB, för att vara en Mercedes med de brister som den har för att den inte är en Mercedes. Om man nu ska
en billig Mercedes.
Krångla till resten.
Fast nu är vi inne på positiva saker, det fick vi inte säga.
Ja, just det, jag fick inte vara.
Nu har vi sagt två grejer, byggkvalitet och fjädringskomfort.
Ja.
Vad har vi mer?
Ja, det var den här bristen på Mercedes-känsla som är lite... Men sen har den ju en växellåda som är, ja, den är ju seg. Alltså det, ibland så hänger den kvar kvarter efter kvarter på fel växel.
Ja, om den ens kommer till nästa kvarter, bara man ska köra ut, det är väl där jag stört mig mest. Att man bara ska ta en lucka i trafiken, man står vid en vanlig korsning, nu ska ju köra ut.
Ja.
Och så är det verkligen, var god vänta.
Ja, och nu är det en sista grej. Vad ska det vara då?
Omkörningsbestanda.
Ja,
verkstadsbesök. Har ju... Just det, verkstadsbesöket också.
Ja.
Nästan värre.
Ja, du har två saker.
Besöken, plural.
Nej, men det är ju en 200 det här och den har 150 hästkrafter. Den är 200 diesel. Det räcker i de flesta fall, givet att man kan stå ut med den här sega växlingskaraktären. Men den räcker inte riktigt till när man ska med en del last i bilen köra om på landsväg. Den slår i taket väldigt fort, accelerationen. Om jag nu ska fortsätta min monolog. Sen har vi också ett fel då som vi råkade ut för. För inte nog med att den var lite seg att köra. En dag så blev den jätteseg att köra.
Ja, jag kommer ihåg att du skrev ett mejl att den går inte snabbare än 70. Mm. Eller vad var det?
Ja.
Där tog du stopp. Eller där planade du ut.
Det blev planade inte ut, mer. Ja. Ja. Och det tog ungefär 26 sekunder att nå 70 km i timmen. Så att någonting var uppenbarligen fel. Motorlampan lyste. Och bilen, när jag var ute och provade, det var en gästchaufför, en av mina gästchaufförer, som hade råkat ut för detta. Och när jag provade själv så kunde jag bara konstatera faktum. Bilen gick jättedåligt och lyckligtvis så har jag en Mercedes-handlare inte så långt från där jag bor. En sån här jätteanläggning, stor som Arlanda flygplats, Hedin bil i Uppsala. Jag åkte dit, obokat. Bara tog mig fram till disken och fick en extremt positiv kundupplevelse. Jag sa att jag har en Mercedes GLB 200 diesel som går i 70-75. Jaha, sa de, den tar vi hand om på mobilitetsgarantin. De fick ju registreringsnummer på bilen förstås. Vi tar in bilen och du får det här pappret och så går du bort till hyrbilsdisken där och så får du en hyrbil. Jag gick bort till hyrbilsdisken där och fick en hyrbil. Och ett löfte om att komma tillbaka om 2 arbetsdagar så skulle saken vara ordnad. Så att inte ens 10 minuter senare så satt jag ute på motorvägen igen i en Mercedes, fast en annan Mercedes.
Och höll de det där 2 dagar då?
De höll det utan vidare. Jag kom efter 2 dagar och bilen var klar. Och då hade vi råkat ut för ett fel som jag inbillar mig inte är så vanligt nu för tiden. På 90-talet så var det väldigt vanligt. Jag vet inte, det var luftmassemätaren som hade givit upp.
Säkert samma fel som var på fyrhjulsdriften som också kom, ja, när du hade den, Kalle.
Ja.
Det var ju fyrhjulsdriften slutade fungera, den blev bara framhjulsdriven. Och då var det ju inget fel. De sa att de hade tagit liksom isär den här styrenheten för fyrhjulsdriften och satt ihop den igen typ. Och sen så var den igång.
Ja.
Så fick den en ny mjukvara. Kanske var samma sak där, de tog loss ladden, satte dit den igen, så var det klart.
Den som ska ta över bil nu, det är...
Det är jag som tar över.
Det är Anders. Då ska jag be dig att spetsa öronen när du kör runt 40-50 någonting. Så finns det ett halvsekund snabbt brumljud från transmissionen i den. Det brummar till lite grann.
Den där bilen har dragkrok, så att om det finns några eventuella defekter i drivlinan på den där så kommer det avslöjas ganska skoningslöst inom en inte avlägsen framtid, kan jag redan nu säga.
Ja, det är båtsäsong.
Ja.
För helgen. Ja. Båtsäsongen är igång och den får faktiskt dra båten, den där rackaren, så att GLB, du vet inte vad som väntar, men en liten chiptrimning kanske skulle vara på sin plats.
Ja. Men hade inte GLB också någonting med airbag inkopplingen?
Det var inget fel, det var ju en funktion som inte är särskilt bra. Ja. Det är det att en Mercedes har haft under många år att den känner ju själv av om någon som sitter i passagerarstolen fram men som inte har en fullvuxen vikt. Då stänger den ju automatiskt av krockkudden fram. Men det händer att om man då kör en bakåtvänd bilstol och man har ett levande barn, för det har tack och lov de flesta, som rör på sig och hoppar ibland liksom när de inte vill sitta still. Och så blir liksom tryckförändringar där i stolen. Då slår den på airbagen. Och aha, då kan man inte stänga av den eftersom det ska stänga av sig själv. Då måste man stanna bilen och lyfta ur barnet och sätta in det igen och starta om bilen. En protesterande 2-åring som inte vill sova, som hoppar runt och liksom, den där som tröttast och som är kinkig liksom, precis innan den somnar, hoppar runt och så tänds den här airbaglampan. Plötsligt har man liksom en krutladdning där vid sin 2-åring på motorvägen. Om man ska leta någon avfart för att stanna och, liksom och ta av det där. Och under den här tiden man sitter och kör på helspänn så hinner ju barnet somna, för det är ju trött. Och så stannar man bilen och allting blir tyst och vaknar barnet. Och man ska liksom leta till det och sen, ja, fortsätter karusellen.
Så går det vidare.
Det var otroligt irriterande.
Jag skulle nog vilja säga att det där är väl inte en egenskap, det är väl ett fel.
Ja, det blir ju det.
Får väl man ändå se till att Mercedes sysselsätter en hel kader med ingenjörer och löser det där problemet, för det låter ju livsfarligt.
Ja, verkligen.
Ja, jag ser just att man kan stänga av det själv. Ja, vi får kolla på det där. Men det här är någonting som, det är inget fel på vårt exemplar om man säger så. Men det är, så här är ju ett system som Mercedes liksom, har haft som har sina nackdelar.
Hur ska den genomsnittliga bilägaren som, jag menar bara det att barnstol eller stolen själv begriper om den ska slå på krockkudden eller inte, låter ju som trolleri. Men sen också att det ska gälla med massa undantag. Hur ska man kunna kräva att en vanlig bilägare...
Jag tycker det känns tryggare att ha att man stoppar in nyckeln på ett ställe och liksom verkligen vrider runt och det klickar till och man känner att nu har vi desarmerat den här krutbomben.
Det är ändå bra att uppmärksamma er som har en GLB på det här om ni verkligen har barn som åker i framsätet.
Mercedesen har inte dragit till sig extremt mycket stenskott på vindrutan också.
Just det,
det är nästan en liten defekt det med. Det är så rätvinklad ruta.
13 stenskott har den.
Oj,
det är otroligt.
Ja, men sen hade vi problem också under vinterkörningen att liksom blötsnö och sånt där fastnar också väldigt lätt på rutan. Liksom lägger dit och fryser fast och lite svårt klimat, men på samma sätt med stenskotten, just den här ganska rakt stående rutan får en ganska hård vinkel när stenskotten kommer flygande och det är ju väldigt tunna framrutor numera så att det krävs inte mycket för att det ska bli både prickar och sprickor.
Ja, det var det om Mercedes GLB. Ska vi fortsätta långtestgenomgången om en liten stund och först släppa igenom bilrådet där ni faktiskt allihop är med. Den här gången ska det vara praktiskt och vettigt när det ska väljas andra bil för barnfamiljen. Varsågoda bilrådet.
Hjärtligt välkommen kära lyssnare till en ny episod i vår serie Bilrådet. Målsättningen är att vi ska komma med en gemensam rekommendation om vilken bil vår vilsne frågeställare ska välja. Och jag, Tommy Wahlström, är beredd att använda såväl utslagsröst som mute-knapp för att vi ska komma dit hem till slut. Men ännu är alla regler upp. Alla mikrofoner påslagna och panelen redo att gripa sig an dagens uppdrag. Bakom en av mikrofonerna hittar vi biltestare Nils Svärd. Nils, du säger att du mycket hellre köper bil privat än av en bilhandlare. Förklara hur det kommer sig.
Jo, men på begagnatmarknaden vill man ju veta liksom mer om bilens historik och då vill man komma hem till det här paret eller individen som har tagit hand om bilen och se hur de bor, hur är rabatterna, hur är stenläggningen, är hemmet välstädat? Tar man hand om sitt hus så tar man hand om sitt bil på samma sätt. Så man vill inte se en massa vrak och ogräs i rabatten för då känner man att då har de ju missat servicer och det är annat slarv i historiken.
Är det även om att få barnens betyg?
Nej, någonstans får man dra gränsen i hur långt in i privatlivet man går. Men man vill sitta nere i köket, dricka kaffe, liksom skriva kontrakt och höra liksom vad de har gjort med bilen. För det tycker jag är jobbiga att köpa hos en handlare. Man har ingen aning om vad det är för tjomme som har kört den här bilen innan mig.
Kalle Karlqvist, vad är det som får dig att komma till skott och trigga igång och verkligen slå till på en bil som du tittar på?
Ja... Det är som jag brukar säga att jag är en sån här hopplös romantisk natur så jag har nästan bestämt mig redan när jag åker hemifrån. Och sen så är jag alltid beredd att överse med både blämmor och småbucklor och något litet rostigt hundben och vad det nu kan vara. Jag är inte så himla bekymrad över skicket på min bil faktiskt när det gäller det optiska. Jag är mer intresserad av hur är den att köra, hur känns det i leder och bussningar etc. Det är nog där jag sätter mitt fokus faktiskt.
Du har tidigare berättat här i bilrådet att du aldrig kliver av en gång när du väl har åkt ut och tittat på en bil.
Nej, precis. Och det är väl det som är kontentan egentligen av det jag säger. Men jag vet inte, jag tycker jag har fått en blick med åren. Jag vet inte hur många tiotals eller kanske hundratals bilar jag har ägt. Och rätt, jag har någon slags sinne för att den där bilen är rätt. Och det är de ju nästan alltid när jag kommer med plånboken i högsta hugg.
Mm. Anders Helgesson, vad tycker du är viktigast att kolla upp när man ska köpa bil?
Oj, det är så mycket. Den klassiska är väl serviceboken. Men ska jag säga bara en sak så är det ju serviceboken, att den är rimligt ifylld. Men det är klart, finns det en diger bunt med kvitton och liksom historik i övrigt stämmer så är inte, har man tappat serviceboken och blivit bestulen på den så är inte det hela världen heller. Om man kan dokumentera allt utlägg och sådär som har gjorts med bilen. Med servicebok säger jag.
Klas Karin, vilken är den bästa bilaffär du någonsin gjort?
Oj, generellt sett tycker jag det är svårare att sälja bilar än att köpa bilar. Men äldre bilar har ju en förmåga att öka i värde. Sen jag köpte en Cheva Impala från 63 för 30 000. Och sålde den, var det 10 år senare, för 150 000.
Hoho!
Men då hade jag ju liksom renoverat den själv. Så det var väl x antal timmar nedlagda, men hittar man rätt. Men det är ju entusiastbilar. Mm. Men jag tror att ja, det får nog räknas som den bästa bilaffären. Generellt sett, så ju äldre bil man köper, ju mindre händer det ju. Värdeminskningen är i princip noll. Det är några tusenlappar på 5 år.
Så skippa bitcoin och Tesla-aktier utan köp en gammal Cheva istället, det vill säga.
Ja, jag tror man kan hitta betydligt bättre märken än så. Vad har vi sett på Ferrari Testarossa här nu senaste 5 åren som har ökat liksom flera hundratusentals kronor? Man ska ju ha pengarna från början också.
Ja. Jag hoppas att ni alla är på ert allra mest nyktra, foträta och sansade humör för denna veckas scenario. Fredrik, berätta vad det är som bilrådet har att ta ställning till idag.
Mikael och hans rationella familj behöver en begagnad andra bil för max 200 000 kronor. Som mest ska 2 vuxna och 2 små barn åka med. Men i hushållet finns redan en rymlig Toyota kombi när lastbehovet tränger på. Den nya bilen ska rulla cirka 2000 mil per år under de kommande 5 åren och ska göra detta så billigt, tryggt och säkert som möjligt. Körglädje är inte prioriterat. Vad ska Mikael välja?
Nils, du får börja idag.
Ja, jag vill nosa på det här för någon podd sedan. Men här blir det ännu mer tydligt att det är en elbil de ska ha. En Hyundai Ioniq Electric får man ju på begagnatmarknaden kring 200 000. En bil som dessutom har ett ganska vettigt baksäte för att skjutsa runt barnen på diverse aktiviteter. Mm. Så jag ser en sån.
Hyundai Ioniq alltså, och räckvidden räcker, ja.
Det låter ju som att de bara ska köra omkring i närområdet ändå, men ganska ofta. Så många och korta körningar, så även de här första generationerna med lite mindre batteripaket och räckvidd klarar sig ganska bra. Dessutom är det så att de halvlångpendlar på någon motorväg, så är det här en elbil som är ganska snål i högre fart jämfört med andra elbilar som tenderar att dra upp energiförbrukningen ganska rejält med hastigheten.
Kalle, vad säger du?
Ja, jag var inne på exakt samma spår egentligen som Nisse, fast man har ju redan sagt Hyundai Ioniq, så finns det ju en, ja, det är en bil som jag inte kommer att rekommendera honom, för jag har en bil som han ska få, hans rationella familj. Egentligen behöver de ju ingen bil till, som jag förstår det, om de nu är så rationella. Men en BMW i3 kan man få för ungefär samma pengar som en Ioniq. Kruxet med den, det är väl i sådana fall möjligen att de där barnen som idag är små kommer att vara mycket större om 5 år, och då kommer de nog tycka att det där baksätet är lite för litet.
Sen är det jobbigt, förlåt, men om man släpper av dem på träningen så måste man i framsätet kliva ur, ja, också, för att sen kunna öppna bakdörren för att kunna släppa ut dem bakom. Precis. Det är lite besvärligt.
Men de tränar inte de här, de spelar dataspel bägge två, så att de sitter hemma. så att i3 går tyvärr bort av det skälet att barn har en obändig förmåga att växa till sig. Men jag får nämna istället att kollegan till Hyundai Ioniq kan väl vara mitt förslag då. Det är alltså en Kia Niro med eldrift som är i stort sett samma bil med ungefär samma egenskaper, men det är ändå inte samma emblem och så som på Nisses val.
Får man en sån för 200, undrar jag?
Ja, det
en
kanske
Kia Soul kanske man kan få in i budgeten om man vill ha något lite spännande, mer spännande form.
Men Kalle, om du vill så får du ju ansluta dig till Nils redan nu också.
Ja, men då gör jag naturligtvis det, för det var också mitt val egentligen. Ja, en Hyundai Ioniq. Men då får man får nöja sig med 28-batteriet. Jag tror inte att 38-batteriet är nere på de priserna riktigt än.
Mm. Men alltså, vi har 2 pinnar på Ioniq redan, Anders Helgesson. Det här är väl redan klart då, eller?
Ja, faktiskt. Fast mina kollegor har ju missuppfattat det här. 2000 mil, det är alltså 4,6 mil per dag nästan i snitt. Så att det här är ju inga kortpendlar. Den här bilen går ju. Så att jag säger Ioniq hybrid. Och sen får man då avgöra om det ska vara laddhybriden eller inte. För få budget så får du faktiskt in en laddhybrid också. Så jag säger nog ändå att de skulle gå på en laddhybrid för att få ner kostnaden för alla korta sträckor, och sen när de långpendlar med den, för det måste de nästan göra med såna här mil, det här är alltså 700 mil över rikssnittet ungefär per år räknat, så att Med risk att låta som en liten av en ja, upprepa här nu då. Hyundai Ioniq plug-in hybrid säger jag.
Tre
du får
röster.
Du får en 2017, 5500 mil ungefär sådär.
Tre röster på Hyundai Ioniq. Claes Karin.
Ja.
Vad säger du?
Ja, vad säger jag? Jag är ingen stor fan av Hyundai Ioniq, men utrymmesmässigt så är jag väl beredd att hålla med. Men jag har så svårt för elbilar som är fula.
Fast den är inte ful, den är snygg.
Hur har vi det med design?
Den har karaktär.
Ja, och så ser den hal ut. Ja, som
det,
en ål.
Det är här mina åsikter går isär med mina kollegor. Det är därför vi inte umgås på fritiden.
Nej, då umgås med våra riktiga vänner istället.
Jag säger som... Nej, men en bil behöver inte vara ful bara för att det går på el. Jag röstade för en Renault Zoe som... Jag tycker det är...
Men har ni inte läst spesen? Det är 2000 mil, det är ju mycket.
Ja, men det här är ju en andra bil som bara ska snurra runt lite i närförorten. Och det är perfekt att ha den här som eldriven. Ett annat alternativ är faktiskt en E-Up.
Men den är ju ännu kortare räckvidd, va?
Ja, men 26 mil.
Ja, den senaste årsmodellen.
Senaste, du får alltså en 2020 E-Up. Ja, kanske krockskadad. Nej, men jag tror du börjar på 200 000 kanske. Det är nog lite tajt.
Ja, men det kan nog faktiskt få. Nej, men jag tror du kan få loss.
Då har du en årsskatt på 360 kronor. Den kostar ju ingenting. Och den har jag faktiskt kört som CityGo IV. Och den är väldigt så här luftig och härlig. Sen kanske man ska tänka på också om man vill... Nackdelen med elbilen är ju de här flickorna eller pojkarna som växer så det knakar. Någon dag kanske man vill ha en... bil och ta körkort med. Då är det lite tråkigt att de inte kan ta vanligt körkort. Men då kanske man får köra runt i den här Toyotan trots allt.
Mm. Anders?
Ja, det står ju det att nu står det att det är små barn. Jag tror inte att körkortet kanske är något jättebekymmer. Men de ska ha den i 5 år. 5 år, 2000, det är 10 000 mil. Och alla elbilar vi har nämnt är lite äldre, så att när de närmar sig de sista 2 åren så kommer det inte finnas någon batterigaranti på det här. Vågar man då som trygghetsnarkoman som inte har någon glädje i livet, vågar man satsa på en elbil? Nej, jag tror faktiskt att en laddbil är helt rätt väg att gå. Jag vill bara...
Det är fortfarande samma problem med batteriproblemen där.
Ja, men när batteriet lägger av så har du fortfarande en liten bensinmotor där fram och batteriet kommer i alla fall ta lite laddning. Men du kommer inte få en halverad räckvidd potentiellt.
Samtidigt finns det ett värde kvar av ett batteri, kanske inte bilvärde, men det kanske finns en andras marknad till som energilagringsenheter på olika sätt. Jag menar, en laddbil som inte kan ladda...
En trygghetsnarkoman.
Ja, men en laddbil som inte kan ladda, hur intressant är den på begagnatmarknaden?
Jag tror den är ganska intressant ändå, för du kommer fortfarande kunna ladda den. Kanske så att den har tappat halva kapaciteten så att det kommer 2,5 mil på el. Det är ändå rätt okej.
Okay. Men ska vi bara säga hybrid utan sladd överhuvudtaget då? Ja, bara köpa en Toyota Corolla kan du ju få liksom för en... 200 000.
Du har en Ioniq vanlig hybrid skulle funka också. Den går ju också på 2 kaffekoppar.
Vad är det för fel på Toyota Prius?
Ja, ingen fel alls faktiskt. Det finns ett stort utbud. De håller ju länge, det vet man ju.
Ja, men om en lite nyare Prius, har ni tittat på den?
Ja, den är ju väldigt lik en Hyundai Ioniq skulle jag säga.
Det är den absolut inte.
Det är den visst det. Jo. Nej, men vad har du för årsmodell på den här, Nils? Om du ska försöka locka över mig till Ioniq.
Ioniq, ja, men du kan nog få in, det beror på hur strikt man är med prick 200, men kring 200 så kan man ju få en 2018 med en snyggare fronten som ändå fått en grill. Ja. Som bara gått en 5-6 tusen mil ungefär. Så den får man för 210 000.
Och E-Uppen som jag hittade, den hade gått, det var en 2020. Så den är ju 2 år modernare. Och vad har Volkswagen? Är det 18 000 mil, 8 år, 80% kvar på batteriet. Pratar väl ofta om, eller är det 15 år? Jag tänker på den här risken att batteriet skulle tappa kraft så närmast 5 åren tror inte jag är så jättestor när man köper en så pass ny bil. Och tittar man i våra begagnat prislistor från Autovista så ligger en Zoe 2019 på 204 000 som har gått 4 000 mil. Då är det inte batterihyra. Men nu låter jag lite så ambivalent. Jag pratar om 2 bilar samtidigt. Tommy börjar se arg ut.
Men honom i kragen, Tommy.
Jag röstar för E-Uppen.
Ja, men jag ser då att vi har 3 röster för Hyundai Ioniq i alla fall.
Ja, varför sa du inget?
Claes, kan du tänka dig att
absolut inte
trycka in dig i det? Då trycker vi in dig med våld.
Måste vi det? Ja, även okej.
Men ni tror alltså att det finns en allvarlig risk för att batteriet däckar på 10 000 mil?
Jag tycker det verkar inte finnas sådana tendenser om man ser på elbilar hittills, historiskt sett. Så håller det nog bättre vad man befarar, så att säga, om man sköter dem rätt. Jag tror inte man kommer snabbladda så mycket, utan man kommer nog bara ladda hemma och hålla det här lite inom komfortnivån för batteriet.
Och det vi har sett faktiskt i våra konsumentfall där läsare hör av sig med problem, det är att faktiskt är det verkstaden som inte riktigt hänger med i utvecklingen. Fabrikerna, de pumpar ut nya elbilar, men verkstaden vet inte riktigt hur de ska hitta felen och laga det till en rimlig peng. Så där har man ju sett rena fantasifakturerna från märkesverkstäder på 100-150 000 när batterierna går sönder, och sen är det en liten komponent för 1500 kronor som egentligen behöver bytas. Det tror jag är en stor risk om bilen går sönder, att du inte kan vända dig någonstans. Men där tror jag eftermarknaden, du kan hitta andra lösningar.
Att det kommer att mogna, tror du? Eller?
Ja, jag tror de kommer bli bättre på det. Men förhoppningsvis går den inte sönder.
Ofta kan man fixa några enskilda celler, liksom, att om det blir problem. Man behöver inte byta hela batteripacken som märkesverkstäderna vill göra, för att det är den enkla lösningen. Nej. Eller att man kan få dem att köpa en ny bil istället med en skrämmer dem med en saltad faktura.
Anders?
Jag kan tillägga att det finns inte på kartan att gå och hitta nya modellen för den här budgeten. Billigaste jag hittat, det visste jag 2018, men den gamla modellen och lilla batteripaketen kostar 210.
Ja, men det är nya fronten. Det är snygga fronten. Snyggare.
Mindre ful.
Jag sa ingenting om större batteri.
Bilrådet har kommit till ett beslut, mina vänner. Det blir en Hyundai Ioniq och den blir elektrisk.
Ja,
med bensinmotor i.
Vill du ha bilrådets hjälp, då får du skriva till oss på adressen redaktionen@bilagare.se, berätta lite om vad du önskar dig, ge oss en budget, och så ska vi se om bilrådet kan klura ut någonting klokt åt dig. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Bilrådet har gjort det igen, en elektrisk Hyundai Ioniq alltså. Så, ska vi gå vidare med långtestbilarna, och nu har turen kommit till Seat Leon. Och är det Anders som har kört den kanske?
Ja, det känns som jag knappt har suttit i den där bilen, men det visar sig att det har jag ju faktiskt gjort en hel del tydligen. Men det är samma där. Nils har ju varit och slagit sina lovar runt alla bilar som är fjällkompatibla, och dit räknas ju även Leon.
Så jag ska säga, lastkompatibla är väl liksom det nyckeln. Jag har ju sagt suttit i en Yaris och knappt kunnat lämna stan med hela familjen.
Ja, vi ska säga att även Claes Karin har gjort samma sak, så att stora eller bilar med bra utrymmen är ju de som är poppis här. Och där har vi ett plus för Leon, för den har väldigt bra utrymmen. Det är en rejäl kombi faktiskt, trots att den inte är jättelång. För vi skulle börja med det positiva, så tar vi det negativa sen.
Precis, det var en utrymmena.
Sen tycker åtminstone jag sitter alldeles förträffligt bra i den där bilen. Det är en ganska fast stol och den är rätt så skålad. Vi har någon så här FR-modell, så att det blir lite mer sportig stol. Jag gillar den skarpt. Tredje skälet att som är bra då med Seat, det är att hybriddrivlinan är ju faktiskt riktigt rackarns välfungerande. Och man ser hela tiden, man har en sån här förbrukningsmätare på momentanförbrukningen. Och där ser man ju att elmotorn är in och hjälper till nästan hela tiden, så länge det finns ström i det här batteriet. Och den hjälper till mycket. Man ser verkligen hur förbrukningen sticker iväg. Om man kör på farthållaren och det går från kanske, säg, 100 upp till 105 i det här halvköflödet på motorvägarna, då ser man liksom att den accelerationen, den belastar inte förbränningsmotorn, utan elmotorn som tar den. Och det tycker jag, det är snyggt gjort och det funkar. Sen går ju, den har gått jättesnålt bitvis, så länge det finns ström i batteriet, ska vi säga.
Men det får bara tillägga en sak där. Det som är konstigt med den är att den inte visar det på sin liksom grafik över hur hybridsystemet arbetar. Där ser det ju ut som att den verkligen bara kör på bensinmotorn och sen, eller bara på el. Man ser inte de här blåa elektriska pilarna, hur mycket den faktiskt arbetar. Man blir lurad. Man måste ju få fram momentanförbrukningen både el och bensin för att se vad det egentligen som händer. Och det är väl ingen nackdel, men jag tycker det är konstigt att de inte framhäver det mer.
Ja, och det är lite irriterande för den där momentanförbrukningen. Jag försöker ju köra den här bilen, eller det gör jag med alla bilar, jag kör den aktivt för att få dem att gå effektivt. Och då vill jag även ha koll på oljetemperatur, framförallt kylvattentemperaturen på förbränningsmotorn, för att
den vill ju inte jag ska dippa för mycket, för då kan jag inte använda värmen för att hålla igång värmen i kupén, utan då måste jag ju ta ström från batteriet, och det vill jag inte, för det ska driva bilen. Så ibland så får jag ju växla ifrån då, så att den belastar förbränningsmotorn så kylvattnet blir varmt igen. Det är supernördnivå, jag vet, men väldigt irriterande att den inte har det i en grafik då istället, man ser hur motorerna arbetar. Så helt rätt, Nils, där. Och då kan jag säga, det har jag faktiskt sagt som en separat punkt på plussidan, men egentligen kanske vi ska räkna in det i att det är en fin drivlina. Det är att den är ju riktigt snabb om man vill. Ger man benet på den där, då sticker den iväg som vad av orden sista. Om man trycker till på växlingspadden, då kan man golva den utan att den växlar ner så många steg och liksom tokvarvar, utan då bara knuffar den på med el, och då känns den ju som... Den känns nästan som en liten V6 här, den där. Den är otroligt bottenstark då, utan att den börjar yla ansträngt. Så snabb skulle jag säga är pluskanten för den.
Vad har vi nu? Var det 5 stycken?
Nej, det var 4.
4, ja. Vi har en kvar.
Ja, och det är bra strålkastare. Precis som Mercedes. Riktigt bra helljus är det på den. Det märkte vi när vi körde vinterdäckstest med den där. Vi körde ju sena nätter, eller rättare sagt tidiga månader med testerna, och åkte till och från hotellet i Bäckmörker. De strålkastarna är riktigt bra.
Okej, men vad gillade du mindre bra med Seat Leon då?
Allting annat.
Allt.
Ja, den går dåligt på vägen med vinterdäck. Vi ska säga direkt igen nu att nu är det bytt till sommardäck. Det har blivit en annan bil. Men med vinterdäck, då går den som en skadeskjuten kråka. Den har ålat sig på vägen, den går oroligt. Den vill aldrig liksom hitta ett lugn, spårkänsligt så in i Norden. Vi har lämnat in den för att få en fyrhjulsinställning. Det hjälpte lite grann, men inte så mycket. Men hjulen stod fel faktiskt, vilket är intressant eftersom vi aldrig varit emot med den där bilen. Så att de har stått fel från fabrik då. Och sen, mer negativt, det tror jag också alla kan skriva under på, menysystemet, vad tycker vi om det? Det är väl fantastiskt, under utav pedagogik och funktionsföredöme. Menysystemet är ju verkligen, ja, det är ju vidrigt, det går inte att säga någonting annat. Det finns ju ingen ordning i det, det är små ikoner, det är helt ologiskt uppbyggt enligt mitt sätt att se det. Och jag tänkte, ja, jag behöver inte mässa om det här, vad har ni andra, ni som har kört den, vad tycker ni?
Det borde ju finnas en varningstext, liksom en lapp på skärmen, så här, ej lämplig under bilkörning, som en varningstext.
Ska du ha på sätesvärmen till exempel, om du inte använder kortkommandot, så är ju fördröjningen, du hinner ju koka en kopp te innan den där lysdioden har tänts för att sätesvärmen är på. Så måste ju räkna dina tryck. Att du har, ja, men nu har jag gjort rätt mängd tryck, nu bara låta det vila så kommer den komma så småningom här. Och det är ju inte rimligt att det ska vara så. Det är ju helt värdelöst. Och sen ska man ju ge med att den går ju att anpassa menysystemet till funktioner du använder ofta, som möblerar runt och sådana här widgets i den här skärmen. Och det är ju toppen, och man har även då sådana här förarinställningar, så man kan anpassa allting in i minsta detalj till individnivå. Jag har ju då en förarprofil som jag har ställt in. Precis så här vill jag ha genvägarna, den här belysningen vill jag ha interiören, så här ska det vara när jag... väljer mitt individuella körläge. Och det är ju toppen. Och det underlättar ju. Men det underlättar ju inte när den nollställer den där profilen, ja, var tionde körningen och sånt. Då börjar den om. Helt utan logik. Otroligt irriterande.
Vad har vi mer då?
Klimatanläggningen. Det kanske också lite är samma anda där. Men den kan få frispel från gång till annan. Få för sig att dra på värmen. Eller inte värma alls. Eller göra någonting däremellan. Mycket märkligt beteende. Det var det som hände under någon vinterkörning här. Det var ju att den fick för sig att den skulle inte göra någonting överhuvudtaget med skärmen vad det gäller klimatanläggning. Alla andra funktioner funkar, men inte klimatanläggningen. Man kan inte styra om luftströmmar, du kan inte ändra temperatur, du kan inte ändra fläkt. Men den är ändå igång och den liksom, det kommer värme. Men efter en viss tids körning så märker man att det kommer ju väldigt mycket värme. Då har den ju stängt av bilens klimatanläggning och låter någon form av parkeringsvärmare gå in, och den värmer ju enligt vad appen är inställd på, så att det blir fruktansvärt varmt i kupén.
Jag har tagit 3 långresor med den och ränt 2 av 3 gånger, så slutar man, det har jag sagt i en podd, slutar man ju liksom med nedhissade rutor på slutet för att bara kunna slutföra resan. För det har alltid varit, tack och lov, i slutskedet, sista halvtimmen när man nästan är framme, det är då det har hänt.
Det är samma för mig faktiskt när du säger det, Nils. Det har hänt mig en gång på en resa, och då hade jag tur i för sig och hade en vettig temperatur som den höll. Men det gick inte att påverka den på något sätt. Men det var också sista 10 milen.
Ja, och sen det är ju någonting med elektroniken på den här. Vi har haft inne den här bilen på service och försökte be om en uppdatering, men det finns ingen uppdatering som är så grundläggande att man kommer till rätta med de här bekymren. En sista minusgrej, och det har med fjärrnyckeln att göra. Den är också så här, något intermittent funktion, och jag vet inte om det här beror på att den går in och nollställer vissa inställningar, för jag vet att den här bilen är inställd på att öppna alla dörrar när man kommer nära till exempel, då låser den upp alla. Men jag har ju kommit på den att den har ändrat tillbaks till att den bara ska öppna förardörren, så det kanske gör att den ibland inte får för sig att den ska öppna dörrarna när man är där, att det är någonting som nollar. Men sen är det den här spontana glädjeblinkningarna som den kan komma med helt utan att man är nära med nyckeln. Det verkar vara någon sån närhetssensor bara som gör att den får för sig att den ska tända upp. Är det baklamporna?
Nej, baklamporna, men det är inte så att man är nära. Man kan vara liksom andra änden av redaktionsgaraget och håller på att mäta någon annan bil som vi håller på med. Sen bara ser man hur ser att den bara står och lyser där borta ett tag, och sen slocknar den. Och så kan man se den på parkeringen också när man står helt själv när man var iväg någonstans. Så där står den och lyser igen, och trevligt.
Den vill bara ha lite kontakt.
Och då har jag inte ens någon nyckel med mig. Jag är inte ens nära bilen. Ingen har gått där.
Oh. Nej, det var just det jag tänkte säga. Ja, det här händer ju när nyckeln är inlåst i ett litet kassaskåp 20 meter bort. Och det är inte bara att det är 20 meter bort. Kassaskåpet står ju 17 in i en bunker, så det är ju nästan en meter betong med. Det finns inte en signal som går igenom.
Men vi kan ju mer uppe på våning 10 och bilen står på våning 1 i garaget, och sen så kommer någon upp på redaktionen. Så du vet om att se att den står och lyser där nere. Liksom.
Lite bekräftelsebehov kanske.
Glöm
inte,
på mig.
Ja, glöm inte bort mig. Jag finns här fortfarande.
Olla, olla.
Ja. Ja, det var fem...
Det där tror jag var i mål, va?
Ja, det var fem bra, fem mindre bra grejer med Seat Leon. Någon annan
jag har några till egentligen, säga, det kan vi spara.
Vilken
ja.
Kort lista, vad mycket du inte har sagt som du inte gillar.
Ja, det finns
röststyrningen där,
mer.
Olla, olla, varianten.
Ja, den är avstängd. Den återaktiveras med genom en annan. Pekskärmsfunktionen här, approach-sensorn, närhetssensorn, den är avstängd. Det spelar ingen roll. Den är ändå på. Den är koko i elektronerna, den där bilen.
Ska vi gå vidare då till Toyota Yaris, Nils?
Ja, finns ingenting att irritera sig på.
Jo, det är någonting.
Toyota, allt funkar.
Det kan vara nog så irriterande.
Någonting.
Ja, precis. Ja, där. Det är klart att det finns, men inte alls i nivån på Leon. Jag skulle vilja lägga till en oändlig mängd saker på den listan. Jag tror jag smsade Anders under tiden jag lånade på senaste fjällresan. För jag har duktigt läst på den bilen. Jag vet inte hur många sms du fick.
Jag till och med fick sms från din fru där ett tag, så att det var bra att vi har sett den, för den här kan vi ju krocka omedelbart.
Nej, men det var det. Hon tycker inte heller om den. Hon har också läst den förra resan. Det var det hon sa nu. Hon kunde låna någon större bil till våra helgresa. Liksom. Ja, men jag fick tag på Seaten. Anders lånade ut den. Han var snäll. Lång tystnad. Ja, men det är bra. Då gör ingenting om vi krockar.
Oj, oj, oj.
Hon ville lämna den Upplands Väsby. Liksom. Kan vi inte bara parkera den här? Nu är jag färdig.
Vi får se hur det blir för Seat-lån när året är slut. Men Toyota Yaris då i alla fall, Nils, som du har haft. Fem grejer du gillar skarpt med den bilen.
Ja, den första är ju den som vi nog alla har hyllat som kör den, och inte minst Tommy var väl lyrisk på vintertestet. Den är ju otroligt kul. Och den är smidig och den är enkel och den passar verkligen som handen i handsken att köra omkring i centrala Stockholm. Liksom en kvickstyrning, den svarar bra på gaspådrag. Det är kul Toyota helt enkelt. Och framförallt att inte den är kul som en BMW kan vara kul, som är väldigt spårkänslig och liksom kärv och måste brottas med bilen, men man känner att man kör den. Den här är verkligen, den är lätt att bara kliva in och köra iväg. Otroligt trivsam liten karaktär. Nummer två är egentligen samma sak, fast en liten längre utläggning. Att den är väldigt pigg att bara köra på elmotorn. Det här är liksom en verkligen ett lättbygge, den här lilla Yarisen. Och den har ju fortfarande väldigt mycket hästkrafter på el. 80 hästkrafter i elmotorn, det tror jag är 141 newtonmeter och sånt där. Och den väger ingenting, så att den är väldigt pigg på att stänga av sin bensinmotor och köra på el under stor del av körningen och även accelerationsfasen. Så den är ju dels kvick iväg, vi har alla rödljus med liksom, som alla elbilar är, kan man säga. Den här har ju samma fenomen, att den har ju så stor procentuell eldrift. Man säger så. Och sedan bensinmotorn, den här trecylindriga motorn som det finns i Toyota Yaris. det är liksom någonting helt fjärran mot vad vi kört innan i de här ganska jobbigt ylande Toyota-motorerna. Fyrcylindriga motorer är inte så roliga att lyssna på. Har man kört en Lexus med CVT-låda så är det lite småmysigt sexcylindrigt ljud. Och här får man ett härligt trummande liksom bakgrundsljud som är lite påäggande i den här lilla krabaten. Så att det stör inte så mycket även om motorvarvet kanske blir högt när man gasar på lite extra eller på motorvägen. Tycker inte jag i alla fall. Tycker ganska roligt faktiskt. Och sedan vill jag lyfta fram framstolarna i våran bil. Vi kör väl en Style som har väl lite åtminstone ett tygklädsel lite annorlunda om jag jämför bilderna. Men jag sitter väldigt bra i framstolarna för att vara en småbil. God sittkomfort. Och likaså fjädringen är ju också väldigt bra anpassad för att en cityloppa och kör runt i stan över trottoarkanter. Så det är ganska mjuk och följsam just när man kör i låga hastigheter där många bilar blir lite stötiga och styva innan fjädringen får börja jobba ordentligt. Så som helhet en väldigt, väldigt härlig bil att köra omkring i.
Ja.
I stadstrafik.
Finns det då någonting som
ja,
inte är så bra?
Tillbaka på minussidan här. Vägbuller. Vi sa ju från vintertestet att den ändå gick ganska komfortabelt att ta med på lite längre körningar. Det var med de mjuka, härliga vinterdäcken. Nu har vi fått på sommarsulorna som är lite styvare uppbyggt och hårdare gummi. Och herregud vad det bullrar. Framförallt på den här extra aggressiva vårasfalten. Det brukar vara som mest vägbuller nu när det är lite uppruggat med vinterdäck och lite annat och inte hunnit slipats till. Men ja, det blir liksom naturlig hastighetsbegränsning någonstans mellan 80-90. Fortare än så vill man helst inte köra.
Mm. Jag kan ju säga, jag ska ju ha den där bilen i sommar och säg så här, vinterdäckssäsongen kommer börja tidigt i år. Säg juni.
Nej, ja, du väljer småvägar istället.
Det är hemskt.
Ja, det är verkligen väsensskilda. Jag har inte varit med om någon sån bil som har bytt sån karaktär från vinterdäck till sommardäck innan. Så vägbuller, helt plötsligt är inte den här långfärdsbilen som man vill ha. Den ska vara kvar i stan. Och lite frågetecken på förbrukningen också. För den går ju, som jag sa, väldigt mycket på el. Den är väldigt pigg att stänga av bensinmotorn. Lätt att hålla hastigheten även högre farter på el. Men varför drar den ändå ganska mycket sås? Visst, den går att köra snålt med. Ligger man bara och kör jättejämn fart i sig 70-80 landsvägar eller ska ytterförort och göra ärenden, då får man en jättefin färddatorförbrukning. Men kör man lite motorväg, lite högre hastighet, kanske lite ryckigare trafikmiljö som man kör och innerstan då med lite accelerationer och så, så hamnar man ändå liksom upp mot en 0,5 lite drygt. Mm. Ganska snabbt. Och det är nog det här med den lilla bensinmotorn att, som vi sett från flera, det är inte bara Toyotas, det är ju framförallt Ford som vi pratar om med, som har hållit på med det länge, vår gamla långtestbil, att när de väl får en belastning så blir de ganska törstiga, de klarar inte av att arbeta riktigt så avslappnat som den fyrcylindriga motorn i våran Corolla från förra året som jag tycker var mycket lättare att köra snålt med. Baksätet är ju verkligen ett gigantiskt kliv tillbaka jämfört med föregångaren som var en ganska, alltså tämligen rymlig småbil. Det här är ju inte...
Det var nästan lite högbyggd bussstukad ju, de gamla Yarisarna.
Ja visst, det var bra ställe att sitta på, man kunde skjutsa även lite större ungdomar. För det, visst, småbilar är ju inte en familjebil på det traditionella sättet, men de här ska ju ändå arbeta som någon sorts familjens andra bil och man ska liksom skjutsa kanske i närområdet till skolan och åka handlar, man skjutsar till träningar och sådär och inte använda familjens stora bil som kanske är för längre sträckor, men då måste man ju liksom ändå få in barnen i bilen. Och dörröppningen bak är ju otroligt liten, dels öppnar ju dörren knappt någonting alls i vinkel. Dessutom är det inte så mycket som hål i karossen att kliva in i. Så bara få in en sån här framåtvänd barnstol är ju ett litet projekt. Och när den väl sitter där, då får ju knappt min 7-årige son plats att komma in. Liksom, det är ganska bökigt och ännu värre att lyfta in 4-åringen och hjälpa in honom på plats. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt trångt baksäte och det tycker jag är ett starkt minus. En modern småbil ska för att kunna köra barn i baksätet. Och det finns ju inget Isofix fram som man har på många europeiska småbilar att man kan sätta en bilstol fram, utan man måste sätta den bak. Det fantastiska tjonget när man stänger en dörr. Den här är ju verkligen en plåtburk som det var länge sedan man körde. Jag vet inte, måste bläddra tillbaka till någon Fiat Panda på 90-talet tror jag för att ha någon liknande icke-dörrklang. Det är ju, ja, plåt deluxe. Det är kanske inte det jag vill ha när jag ändå köper en bil för 225 000.
Får jag komma med ett inpass där när det gäller själva dörrtjonget, så är det så att på 80-talet så skaffade en bekant till mig en Corolla kombi. Och i dess instruktionsbok så stod det under miljö, en liten rubrik, så stod det att vi har alla ett ansvar för att bilen inte ska störa omgivningen så mycket. Så slå inte igen bildörrarna utan stäng dem försiktigt. Toyotas dörrar är gjorda för att stängas med mjuk hand ungefär, stod det. Man ska inte tjonga igen dem.
Det var fint att det står i instruktionsboken.
1985 ungefär så stod det så på Corolla, en grön Corolla-kombi.
Mm. Mm.
Ja, det kan vara värt att plocka upp igen kan jag tycka. Ja.
Så tjonga inte.
Det finns en viss charm i det på något sätt, men det är ja, nej, men ändå till den här prislappen det är lite mera. Lite kan de arbeta bort det här plåt-Niklas-känslan. Bristande belysning får vi ta upp då som en sista punkt. Mörkt i baksätet som inte har någon lampa och ganska mörkt fram också. Med då svårigheter att hitta dörrhandtaget ens för att ta sig ut.
Det var 5 bra och 5 mindre bra grejer då med Toyota Yaris. Då har vi kommit till sista bilen på listan, i alla fall i bokstavsordning, Volkswagen ID3, och det är Claes som har kört den.
Vänta, innan Claes börjar här. När vi kommer till listan dåliga sektioner, jag föreslår att lyssnaren nu går och tar sig en kopp kaffe och liksom hämtar lite styrka, för det här kommer ta ett tag.
Ja. Nej då, ingen fara, sitt kvar.
Ska vi börja med 5 bra saker med Volkswagen ID3?
Ja, absolut. Det man uppskattar med elbilar, precis som med Teslan som jag hade i slutet av förra året, så är det ju så otroligt lätt att sätta sig bakom ratten och köra iväg. Och det är verkligen det som jag tycker är det som är mest talande för de här absolut senaste bilmodellerna, att man kliver bara in, öppnar dörren, kliver in, lägger i R eller D och sen är man iväg. Den är väldigt lätt att använda på så sätt. Det är nästan, min fru säger att den kör av sig själv. Det är som en spårvagn, tycker hon. Jag vill väl inte riktigt gå så långt, men det är i alla fall första punkten. Och sen min andra punkt som jag uppskattar med bilen, det är att den är väldigt rymlig. Och jag tycker att hela bilen andas någon slags rymlighet. Det är mycket beror ju på den här avsaknaden av växelväljare som de har flyttat upp lite så här motorcykelaktigt bakom ratten. I och för sig kanske Mercedes växelspak är ett stråvassare, men den här är inte långt ifrån. Och det gör ju att hela mittkonsolen är bara en stor orgi av massa supersmidiga och lättanvända fack. Man kan ju få ner det mesta där och det bara fortsätter. Och särskilt induktionsladdningen för mobilen tycker de har lyckats bra med också. Man bara pillar ner mobilen. Sen är det bara ett problem hur man ska få upp den. Men den laddas effektivt i alla fall. Sen tycker jag även att laddningen som min tredje punkt är väldigt bra. Jag tycker att laddluckan sitter bra bak skärmen. Men något annat som jag uppskattar är i alla fall den tydliga batterinivån som syns längs den här ljuslisten som går på ovansidan av instrumentpanelen. Den syns väldigt bra utifrån också. Det här är jag helt övertygad om att många lyssnare absolut inte bryr sig om, men jag tycker det är viktigt med en bra stereo. Det gör ju turen till jobbet på morgonen betydligt trevligare när man hör Barry White och Can't Get Enough of Your Love Baby. Så är det ju max på stereon som gäller.
Är det lite så här pepp på väg till jobbet?
Exakt.
Volymen gör att filen i skålen dansar.
Nu blir det en bra arbetsdag.
Och sen är det ju häftigt med den här, som ni har nämnt tidigare också, med den i och med bakhjulsdriften och elmotorn där i bak, så kan man ju få en extrem styrvinkel på framhjulen. Och det enda man måste tänka på, jag märker det, med det är inte alla som förstår hur extrem vändradie den här bilen har, utan man fortsätter att backa och köra fram precis som en vanlig bil. Jag brukar tipsa om det, fortsätt snurra på ratten så kommer du märka hur snävt du kan svänga.
Man tror att här borde det ta slut, men
ja,
gör inte
så
här,
nu får det vara nog, men då är det bara att köra ett halvt varv till.
Är det så att man tvekar på att man kommer runt, så avbryt hellre än att chansa. Så lyssna inte riktigt på Claes, för det kan bli dyrt.
I och för sig.
Klokt.
Men okej, det där var fem bra saker. Claes, har du någon lista med saker du gillar lite mindre med Volkswagen ID.3?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, okej. Okay.
Nej, men det har ju verkligen varit en mardrömstart för våran stackars ID.3. Jag tyckte du sammanfattade det där bra, Maria. Liksom, du kommer sakna elbilen, men du kommer inte sakna ID.3.
Nej.
För att det finns ju så många fördelar med en elbil som blir på något sätt, den här, det skuggar ägandet av våran ID.3 som kommer så många fel från fabrik. Och den är ju inte riktigt, ja, det är på något sätt, det är inte ID.3:s fel, det är ju de som har byggt den. De borde ju ha sett till att alla uppdateringar och alla funktioner fungerar då som de är tänkta att göra. Och jag fick ju ta över bilen med en uppmaning om att åka direkt till verkstaden igen för en andra uppdatering som hette 2,1. Och det ska jag väl säga att då, sen dess har ju omstarten försvunnit. Det dök upp en massa fel på drivsystemet och även Travel Assist som gjorde att ACC inte gick att använda. Och det har jag faktiskt sluppit de senaste två veckorna. Så där visar det sig att uppdateringen fungerar. Och sen tyvärr då så blev jag uppmärksammad av verkstaden som gjorde ett jättebra jobb. Även om det tog 3 dagar att uppdatera bilen. Serviceindikeringen som brukar stå då med antal dagar och kilometer förmodar jag. Den nollställs även vid en mjukvaruuppdatering, vilket är helt felaktigt.
Oj, ja.
Ja, så det innebär ju i sämsta fall att du passerar alltså den maximala antalet dagar eller mil i värsta fall, och då faller ju bilens garantier.
Mm, för bilen kommer inte varna längre när du närmar dig en viss, när det börjar bli dags, ja, för att den är nollställd.
Den varnar ju, men den varnar ju alldeles för sent, för den räknar från uppdateringen då, och det är ingen service. Så att i vårt fall nu, så för 2 veckor sedan så börjar den om på 2 år. Och miltalet finns inte där, men det ska vara 1500 mil och 2 år från det att vi fick bilen levererad. Så nu fick jag besked från verkstaden. De sa att vissa bilar har möjlighet, där har vi möjlighet att gå in manuellt och ändra det här så att det funkar för kunden. Men på vår bil så gick det inte. Och det innebär att vi måste ha kontroll på det här själva nu. Sen sa se till nu så att ni inte passerar 1500 mil eller 2 år. För då faller era garantier. Och det är ju inte så här. Ja, det är kanske inte det beskedet man vill ha när man har lämnat in bilen på verkstaden extra gång för en mjukvaruuppdatering.
Men det där låter ju helt bisarrt. Skulle våra nybilsgaranti skulle gå åt peppan om vi inte själva håller koll på miltalet?
Ja, så är beskedet från märkesverkstaden just nu. Sen i princip är det ju omöjligt för oss, för vi kommer ju ha svårt att passera 1500 mil innan nästa uppdatering kommer. Och då, det är 3,0, och då har de lovat att det ska finnas en lösning att skriva in det här så att det blir rätt igen. Så, men de som kör extremt långt, där finns ju risken trots allt.
Vi kanske ska skicka ut en liten varning då till er som kör ID.3. Ha koll på om ni har haft in den för uppdatering. Titta vad som händer med den här indikeringen för serviceintervallet.
Ja, absolut, det är helt rätt, för då går man bara in på fordon och sen så klickar man på status och sen in på service, och där kan man se hur många dagar det är till nästa service. Jag tänker också på rattvärmen. Det är en sån riktig skitsak tycker jag. Som vissa älskar rattvärme, vissa tycker inte om det. Jag hör till den senare delen. Och
jag hör till den första.
Ja, precis. Men det är så irriterande att den bilen inte kan stänga av en sån enkel funktion. Att det sitter massa ingenjörer som glömde att få med det i senaste uppdateringen. Det har jag också svårt att tro, så jag förstår inte vad problemet är.
Men grejen är att rattvärmen går igång varje gång du startar bilen. Oavsett om du säger att jag vill inte ha rattvärmen när jag startar bilen, så går den fortfarande igång. Går den igång på högsta då? För den har ju 3 steg.
Nej, bara på första. Okej. Okay. 3. Men det är tillräckligt varmt så att jag ska börja svettas om händerna.
Ja.
Och det är ju faktiskt, på vintern så är det ju förträffligt. Men det är inget som jag vill ha på sommaren.
Mm.
Men ja, vi går vidare. Jag har även faktiskt en sak som jag har stört mig på allt mer. Det är de breda A-stolparna. Jag vet inte vad du tyckte, Maria, men jag sitter ju som en uggla i förarstolen så här och försöker titta på olika sidor om den här främre avstolpen, för de är delade. Och jag har några sådana riktigt stora cykelövergångsställen när jag åker till jobbet, som där swishar de förbi hur fort som helst. Och jag får verkligen kolla noga så här, så att jag inte har någon cykel bakom den här breda A-stolpen. Hur kändes det för dig?
Jag tycker ändå det hjälper att det är ett litet fönster där ändå. Men ja, ibland, som du säger, vissa situationer kan nog bli att man sitter och gungar lite fram och tillbaka. För man ser inte riktigt. Den hamnar precis i fel vinkel då.
Ja, det kan nog vara också lite hur vägen är placerad i förhållande till övergångsstället, kan jag tänka mig. Jag har väl ett, men det är inte så ofta jag upptäcker att man har döda vinkeln framåt, åt sidan. Det tycker jag är problematiskt. Och sen är det ju faktiskt så att jag ska inte kasta min fru här framför bussen, men jag tar henne som en sån här helt vanlig, normal, bilkunnig person. Och första gången hon satte sig i bilen bredvid mig, det var jag som körde, så sa jag det till henne. Kan du sätta på radion, tack? Du har 5 minuter på dig. Och då skrattade alla i bilen, men alltså det var helt omöjligt. Och det bevisar ju bara hur krångliga menyer de här som finns i gränssnittet, tycker jag. Det är väldigt svåra menyer. Men du då vet du vad som väntar, Nils.
Ja, exakt. Jag har kört C-tion. Jag tror att ID3 kommer att bli en befrielse.
Mm. Ja, jag är nästan säker på att du kommer tycka att du hamnar i ett ännu värre helvete. Vi får se.
Jag har varit i Seat Leon och tillbaka, som man säger.
med ID3 så tänkte jag på att jag ofta fick börja om, alltså att man går tillbaka till den här orangea, eller vad det nu är för färg på den, fyrkanten i menysystemet. Att man alltid började om och så fick man gå in i alla dörrar igen, liksom på det här stora slottet som är infotainmentsystemet. Man ska hitta rätt flygel till allting. Men då får man liksom hela tiden börja om från början och gå in och liksom i labyrinten.
Det är verkligen en vanlig sak, och jag tror faktiskt, även om man älskar knappar och sånt där, så det handlar ju om körsäkerhet, alltså trafiksäkerhet. För jag tror absolut att det här kommer vända om några år, att man behöver trycka 3 gånger för att ändra en funktion. Det är ju flera sekunder som det tas från det viktigaste, att titta på vägen.
Ja, vi går vidare. Vad har du mer på din lista, Claes?
Jag tycker att elförbrukningen är relativt hög. Jag ligger på 21,3 kWh nu mot utlovade 15,9. Och det kan man ju, när elen är så pass billig och jag ofta tankar hemma över natten, så kan man ju ändå tycka att det borde, varför vi ligger långt över utlovad förbrukning. Men även om det inte blir så många kronor när man låter elleverantören står för tankningen. Men ändå så förbrukar den mer el än utlovat. Mm. Och slutligen så får jag nog ansluta mig till dig där, Maria, när det gäller ljusreglaget. Den har ju en knappfri display för allt som har med ljus att göra. Och jag är ju en sån här som gillar att köra med bakljusen igång även dagtid, och så fort jag liksom ska sträcka mig ut och på någon sån här drive-thru, eller för det mesta är det när jag ska ner i garaget och taggar in mig genom garageporten, då nollställs allting, så, till exempel ljusreglage, och då är det tillbaka i auto igen när jag har valt halvljus.
Någonting mer om ID3?
Nej, jag har inte fått någon rapport om senaste uppdateringen, 3.0. Jag har frågat senast i den här veckan. Men nej, det ska bli intressant att se när vi åker in på den. Och då kan vi också glädjas åt det här med over the air, OTA-uppdatering. Och det kommer ju, tror jag, lösa mycket för Volkswagen om det funkar. För då kommer de ju börja kunna uppdatera bilar hemma hos, som står parkerade var som helst. Och slippa åka in till serviceverkstäderna. Men det gäller ju också en del mindre uppdateringar, har jag förstått. Inte alla.
Mm. Ja, vi får se när det blir dags för 3.0.
Ja.
Volkswagen ID3 får avsluta långtestrapporterna för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och vi Bilägares podcast är tillbaka igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.